Ernesto Cortázar, säger god morgon med musik. God morgon, säger jag med bara vanliga ord. Det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Det är onsdagen den 19 maj 2004. Klockan är 7:02 och vi har en sådär 17-18 grader redan här i Nacka. Fast det är klart, solen lyser rakt på termometern, så man vet aldrig. En solig vacker dag har vi, underbart. Solen gick upp 4:11 och går ner 21:19. Det kommer väl att bli sådär lite växlande molnighet under dagen. Kanske också en regnskur. Det ser inte ut så nu, men det kanske det blir. Och så mulnar det till. Men ja, vi får se hur det går i alla fall. En 13 grader under dagen kommer det att kliva upp till. Tror man enligt vanligtvis välunderrättad källa. Vi får se. Radiolars.com om man vill lyssna på det här programmet via internet. 99,9 via FM. Och man kan ringa in hit också. Telefonen är inkopplad nu här. 716-4417. Telefon 716-44-17. Ballonger över Stockholm, va? Ja, det var så här att för några dagar sedan så kom en rapport. Jag vet inte om det var Luftfartsverket eller vem det var som hade utrett det här med ballongflygning över Stockholm och sagt att det kanske inte var så bra med tanke på risken för olyckor med närheten till Bromma flygplats och så vidare. Så att man föreslog en del inskränkningar i flygandet över Stockholm. Och idag hade DN en sån här webbfråga. Och det är bara 4% som svarar vet ej på frågan om ballonger ska få fortsätta att flyga över Storstockholm här. Eller även centrala Stockholm kan man säga. Nej tyckte 15% och 81% är för närvarande att man ska flyga ballong. Så det verkar som de är populära. Ja, det får väl bli en annan flygolycka då. Jag vet inte. Jag har ingen som helst åsikt i den här frågan. Det är väl en ren faktisk fråga hur farligt det är, var man kan flyga, hur nära och så vidare. Jag har en annan fråga. Det är en sån här, alltså om man följer politik och utrikespolitik och kriget mot terrorismen och så vidare, så det här är en sån här sak som jag vet inte när jag pratar om det, att det här skulle säkert kunna komma att hända. Nu har det tydligen hänt att med Sveriges goda minne så har ett par amerikanska agenter hämtat terrorister på svensk mark. Och det är någonting som är ganska självklart att kan ske. En sak som inte kommer fram i rapporteringen, det här är en story som Kalla fakta hade, att två egyptier hade hämtats på svensk mark och flugits iväg, och då hade säkerhetspolisen varit där, och amerikanska agenter, som det kallas, hade utfört hämtningen. Det är väl förmodligen då CIA-folk, kan man misstänka, eller misstänkt av dem. Ja, den första saken som inte kommer fram, det är det att är det någon som kommer ihåg efter september, folk som bränns ihjäl, mördas på olika sätt, vare sig det är med sprängladdningar eller med flygplan och så vidare. Och det pågår faktiskt ett krig, mina damer och herrar, mot terrorismen. Och i krig finns inga regler. Det är bara den som är jävligast som vinner. Och då ska man ställa sig frågan, ska vi låta terroristerna vinna och mörda? Ska vi låta dem utföra en mordattentat här i Stockholm eller i Europa? Eller ska vi stoppa dem innan? Ja, svår fråga att ta ställning till, verkligen alltså. Det är alltså inte frågan om någon rättsskipning där man sitter och rullar tummarna och väntar på att någon ska komma in och anmäla ett brott. Och sen ger man sig ut och bara leta. Jaha, ska vi se om vi kan hitta någon spår här? Kanske få någon till åtal. Så går det inte till i krig. Om det närmar sig fjärran soldater mot Sveriges gränser och börjar gå in i Sverige med tanks och helikopterar och flygplan, så är det så att man ska skicka ut någon polispiket som ska ta fram rapportblocket och säga, ja men ni får inte köra stridsvagn rakt över lekplatsen här. Det tillåts bara, inte ens mopedtrafik. Det kan man inte göra, utan det gäller bara att stoppa dem helt innan de då förstör och bränner ner Sverige. Och det är samma sak med kriget mot terrorismen. Det är ett krig, det måste stoppas, för de skador som terrorister potentiellt kan ställa till med är så allvarliga. Hade det varit bra att stoppa mördandet i Spanien, tågattentatet där? Hade det varit bra? Nej, jag vet inte om man har fått mörda. Jag vet inte, att följa lagen. Det kan man inte göra, utan hade man känt till det här attentatet innan, hade man kunnat få fram upplysningar, så hade det givetvis varit värt det. Det är så det går till i krig. Hade man kunnat gripa några av de här terroristerna innan, hade man kunnat förhöra dem, till och med pressa dem i förhör, så hade givetvis det varit värt det. Och det är bara att inse vad krig handlar om. Det finns ingen rättvisa. Det finns inga lagar. Det är inte frågan om vem som har rätt eller fel eller rättvisa. Det är bara frågan om vem som är starkast. Allt som gäller i krig. Och jag såg, var det Maud Olofsson som gjorde en idiotuttalande här. Centerns Maud Olofsson säger att det viktiga är rättssäkerheten. Och att de misstänkta egyptiska terroristerna, liksom Saddam Hussein, ska garanteras en sådan. Och det låter ju väldigt fint. Så låt några fler dö. Nej, vi behöver lite balans i den här terroristrapporteringen. Och den stora frågan är ju, i en demokrati, hur man ska ha insyn i när regeringen går över lagen. Det där är ett problem. Och man kan ha olika former av kommittéer. Man kan ha de olika politiska partierna, även oppositionen då, som har insyn i sina frågor. Så brukar man göra med försvarsutskott och allt vad det kan vara. Och det är fortfarande ingen lätt balansgång, men det är så verkligheten är. Och det är många terroristexperter, många år, som har sagt att Sverige är ett av de länder som är en bas för terrorister. Till viss del hör med en slappa bevakning från svenska myndigheter, men också att Sverige då står utanför NATO, vilket också är sitt till att man drar till sig sina slöder. För och NATO vill ju hellre att man ska kunna föra kriget utanför NATO naturligtvis. Den första delen av försvarsallians är att hålla kriget borta från de egna markerna. Så att genom att Sverige inte är med i NATO, så gör att NATO hellre placerar krigen här än på deras mark. Så allt det här gör väl då, det är den stora bilden som gör att vi lär få flera terrorister här i Sverige. Vilket vi har, och som planerar sina brott här. Och det var väl i stor sannolikhet ett par sådana som västmakten hade nosat fram och som man grep i Sverige innan de kunde ställa till medlande. Eller också grep man dem för att få reda på vad de planerade för elände. Och det är självklart att det är rätt att göra så. En annan sak är ju att svenska regeringen av gammal hävd undviker att låtsas om sådana saker. Där har vi ju en skillnad med regeringar som öppet kan säga, faktiskt som en George Bush eller en Tony Blair gör, som öppet kan säga att de är mot terrorism och ska bekämpa den. Men det finns ju någon idé här i Sverige att man inte ska låtsas om det liksom. Så under täcket så spelar man med då västmakterna när det gäller säkerhetspolitik. För det mesta gör man det. Jag vet inte hur gnisselfritt det går när man inte gör det så öppet. Så lär det bli lite knöligare än annars. Men man gör det, men öppet så låtsas man inte om det. Och jag nämnde ett sånt där scenario för något år. Det var inför valet som Göran Persson då i utfrågningen av Göran Fichtelius, eller Erik Fichtelius och Stina Dabrowski i Kulturhuset i Stockholm. Han fick någon fråga som gällde om det här. Jag kommer inte ihåg exakt hur frågan löd nu, men scenariot var ungefär: ska Sverige hjälpa med i krig mot terrorismen och någonting? För vad händer om USA vill ha någon terrorist ifrån svensk märk? Och Göran Persson sa en snäll länge: ja, men det motsätter oss. Ungefär. Nu minns jag inte ordet, men någonting i stil med att inte kan de få hämta terrorister här utan vidare. Det ska gå inom rättsprocessen. Och då sa jag att hoppas att han inte menar allvar, hoppas att han i själva verket spelar dubbelspel, eller vore bättre om han var öppen naturligtvis, Göran Persson. Men jag sa att jag kanske vill tänka mig att han skulle godkänna om USA vill hämta några sådana här terrorister på svensk mark, och att han då inte låtsas om det i första hand. Och om det skulle komma till kännedom så kanske han då säger: vad hemskt, vad har de gjort? Så det är det dubbelspelet som vi har sett i många år i Sverige. Det är bättre att vara öppen och ärlig. Och det här är ett intressant sak när det gäller Sveriges utrikespolitik. Att man kör en sån här moraliskt samvete i världens samvete. Men så är ju inte Sveriges utrikespolitik. Man kan ju inte ta öppen ställning. Det sa ju Anna Lind redan här tidigare. Vi kan inte ta ställning. Så sa hon inte. Men hon sa att nej, man ska göra som FN tycker. När det gäller vad som är rätt eller fel i världen, vad man ska fördöma. Men en sak är vad man rent praktiskt gör, om man hjälper till att gripa de här terroristerna. Man har, nu hade man ju till och med svensk säkerhetspolis där, så det var inte bara att man tittade undan helt och hållet, utan man hade faktiskt svensk säkerhetspolis där. Men en sak är vad man gör rent krast. Men en annan sak är att öppet utåt då, så kan svenska utrikesministrar, statsminister, de kan inte ens ta ställning i den här, vi ska göra som FN vill. Man kan inte ens ta ställning i sådana moralfrågor. Det är rätt eller fel att göra det. Ja, men det är inte alltid det har ett inflytande. Ibland har ett inflytande vad en utrikesminister eller statsminister säger. Det beror ju lite på om det betyder något eller inte. Men Sverige kan inte ens ta ställning i den här, FN ska bestämma vad Sverige ska tycka. Och tittar man på FN då, det är alltså ett gäng diktaturer och några demokratier. Och hur skulle ett gäng diktatorer som har mördat sig till mark, bokstavligt talat till massmord, utrensning, organiserad svält, tortyr och våld och hot om våld, hur ska några sådana då som samlas i FN liksom ha någon moralisk dignitet? Alltså finns det några demokratier där också? Och det är ju bra. Men alltså FN har ingen, det finns ingen moralisk tyngd i FN. Det kan vara bra att länder samsas och samlas ska jag säga och pratar ibland, men risken med FN är att, vilket har hänt, att det får någon form av moralisk auktoritet som det absolut inte har. Det bara finns inte. Som Sveriges värsta brottslingar då, riktiga värstängarna, samlas och liksom försöka komma överens om vad som är rätt och fel i världen. Moraliskt, hur borde man göra det? Och så finns det några vettiga människor med där, som kanske några lokala kommunpolitiker med också i gänget, så samlas de. Skulle det ha någon form av moralisk dignitet då? Jag vet inte om det bottnar sig i en svenska socialist, inte bara svenska, det ska jag inte säga, det är fel, men en socialistisk idé att makten alltid har rätt. Att de som är starkast alltid har rätt, och då blir liksom flertalet det här mobbningsregeln, att det är rätt att mobba ungefär. Att de som är flest då har rätt. Om det är något sånt som ligger bakom. Så att det kan vara viktigt att tänka igenom sådana moralfrågor. Man kan ju stipulera sådana moralfrågor som exempel ibland. Och det gör att man ser livet, verkligheten lite lättare och klarare. Du kanske inte håller med alls, eller om du håller med, ring gärna till 08 716 4417, 716 44 17. Man ska behöva prata om sådana saker, men den svenska rapporteringen är ju så sned och berättar inte hela sanningen, utan tar ut någon liten detalj. Jag tar man ut detaljen att det var så hemskt, det var terroristerna när de behandlades i plan. Ska vi ta moralfråga 1A? Det här är en moralfråga som jag har gjort så enkelt som möjligt, men det är inte alla som kan ta ställning. Det är en lekplats med massa barn som leker sådär, eller en skolgård eller så här. Det finns samling barn som leker. Och så ligger någon galning med ett gevär, kikarsikte, en krypskytt. Och han ligger och skjuter ihjäl barnen ett efter ett sådär. Och själv så står du en bra bit ifrån. Och du har också tillgång till ett gevär. Och du har nu ett val. Antingen ska du se hur när terroristen, kan vi kalla dem, för ligger och skjuter ihjäl då barnen ett efter ett. Eller också har du möjlighet att skjuta ihjäl honom. Det är bara de två valen du har. Om du låter bli så skjuter han ihjäl fler och fler barn. Om du skjuter ihjäl honom så dör inga fler barn. Och han dör. Det där är liksom moralfråga 1A. Och man ställer den ibland. Dels som att fortfarande har svårt att ta ställning. Kan man inte skjuta varningsskott? Nej, nej, du har inte det valet. Kan man inte skjuta geväret ur handen? Nej, du har inte det valet. Alltså, det är det som är en moralfråga. Om man bara har två val. Ska man låta honom skjuta ihjäl fler eller ska man skjuta ihjäl honom? Det är bara det att välja på. Man kan låta bli göra någonting och då skjuter han ihjäl ett efter ett av barnen. Eller man kan skjuta ihjäl honom. Och anledningen till att jag har gjort den här frågan, utkristalliserat den så enkel, är för att man ställer den här frågan ibland men gör den lite mer diffus. Som om du ser en man som är på väg att mörda någon annan. Det är rätt att rädda livet på den första, att ta ihjäl den här mannen. Och det är många som svårt att ta ställning till. Så därför har jag utkristalliserat det lite, att dels att man vet redan att det är en mördare för att han är redan skjutit ihjäl något barn. Du vet det som tidigare att han gör det. Du ser det. Och vi känner till honom. Och dessutom att det oskyldiga barn i det här läget, att det är flera då, inte bara en mot en. Så att om man tar den moralfrågan ett dag, det är inte säkert att man hamnar i den situationen någon gång, men även om man inte gör det, det kan ju tänkas att man hamnar i en liknande situation. Och då kanske man ångrar sig hela livet för man inte hade tänkt igenom. Man kanske handlar fel. Man kanske bara underlåter att handla då och ångrar sig resten av livet. Men det kräver också en form av ärlighet. Man kan ju tycka att man aldrig vill ta något liv och då hellre vill låta fler dö, fler barn dö, för att en vuxen mördare ska räddas livet på. Okej, har man en sån moralinställning så kan man ju ha det, men då ska man ju vara klar över det. Och man kan göra frågan ännu mer utkristalliserad om den här mördaren håller på att skjuta ihjäl några av ens allra närmaste käraste en efter en. Och det kan vara en del som säger att jag skulle bara göra det om han sköt ihjäl mina närmaste käraste, så skulle jag stoppa honom, men inte om det var några okända. Okej, det är i alla fall en klar moralisk ställningstagande som man kan ha. Men det värsta med den här allmänna svenska idén att man ska låtsas om våld och sticka huvud i sanden, det som sagt bottnar väl ifrån att vi hade tur med andra världskriget och första världskriget och stå utanför kriget till större delen. Det tycks finnas en idé, man bara inte låtsas om det, man bara är snäll, man bara inte låtsas om det, så går det bort ungefär. Och det är inte så i verkligheten. Så det kan man bara tänka igenom. Och det här moralexemplet jag belyste, det är det som kommer fram i det här fallet med terroristerna som greps och var på Bromma och stoppade sitt flygplan. Och där är ju balansen annorlunda. Där är det så att de mördas ju inte, utan det var bara det att de greps på ett sätt som många kan tycka är förnedrande. Det kan man ju tycka, men det ska ju då balanseras emot det massmördande som de planerar och att det kan stoppas. Så att det är så samma moralfråga som kommer fram igen, den jag beskrev är densamma. Men det här undviker ju då mediet, och då pratar man bara om den här behandlingen, att den ska vara så hemsk. Och det är det vanliga att känslomässigt uppröra folk, det är det som är det vanliga i propagandan, att man målar upp känslomässiga bilder. Vad som är sanna eller inte spelar ingen roll. Och de känslomässiga bilderna har ju större verkan än logik, och sånt här moraliskt resonemang tas ju inte ens upp, det finns ju inte ens med. Men de som ställs inför det, som till exempel om det kan ha varit svenska utrikesministern eller statsministern, eller om det kan vara Bodström som har okejat det här gripandet, om de har gjort just det här fallet vet jag inte, eller om de har gjort det rent allmänt som en policy, det vet jag inte. Men de har ju direkt eller indirekt okejat sån här gripande. Och även säkerhetspolisen som är med och ser på nära håll. De tar inte sådana beslut själva, men det är de som är mer nära och kan kanske taktiskt ta beslutet. Men de ställs inför de här frågorna, rena moralfrågorna. De känner förmodligen till att de här herrarna antingen har medverkat i massmördande eller har planer på sånt fortfarande. Och de känner ju ansvaret att skydda vanligt folk. Alltså bildligt talat skydda de här barnen på lekplatsen då. Så det finns många kvar som inte är mördade än. Så det är ganska enkla saker egentligen. Och det svåra är ju att ha mekanismer för när en regering ska kunna gå över lagens gräns. Eller en säkerhetspolis, vilket hur man nu ser det. Men när en regering då som bestämmer ska kunna gå över lagens gräns, det är det som är det viktiga, delikata, hur man sätter upp mekanismerna för det, hur det ska kunna fungera. Och helt klart är att det vanliga rättssamhället biter inte mot krigande. Så det måste man bara utgå ifrån. Annars är man extremt okunnig eller naiv om man tror att vanlig polis kan stoppa krigande. Det går inte. Så de sakerna måste man ha klart för sig. Har man klart för sig de här sakerna, så blir det lite lättare att se såna saker i sitt sammanhang, istället för att bara tycka, vad hemskt, det är så mycket hemskheter i världen. Så att det är många som backar för såna här saker, men om man väl går in i dem så blir det faktiskt lättare. Och de här frågorna har människan alla tider liksom slitit med, funderat över, ända sen vi sprang ut på hederna och jagade mat, höll jag på att säga. Det är egentligen ingen större skillnad. Det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Klockan är 7.26. Så vi har 16 grader av fönstret. Och nu, ja, det är fortfarande sol med några enstaka moln där ute som lyser så vackert. Den 19 maj 2004, en onsdag. God morgon! Sätt och vis med odramatisk fara vi står inför i Nacka, det är det här ständiga hotet mot Saltsjöbanan. Den har rullat sedan 1891 blir det väl, va? Om jag rätt. Elektrifierat 1913, och då tillkommer vi en grenbanan ut till Solsidan som heter Vårgärdet då. Namnet Solsidan kom i en tävling som en lokal Stockholms, vad säger jag, en lokal Saltsjöbadstidning utlyste för 100 år sedan. Nästan. En lokal Nackatidning håller jag just nu i min hand, och det är Nacka Värmdöposten där några försvar av Saltsjöbanan uttalar sig. Det är alltså så här att man har ju planer på att slå ihop Saltsjöbanan med tvärbanan, och ja, det kanske inte är så dumt i sig. Så har man en annan idé, och det är att sätta de här tvärbanevagnarna, och det är alltså spårvagnar för att uttrycka sig klart. Spårvagnar istället för järnvägståg, om man uttrycker sig så. Om man har planer på att sätta de här spårvagnarna, nya moderna Puma-vagnarna, på Saltsjöbanan. Och det kan ju ha sina för- och nackdelar. Det allra värsta med den idén är ju att vi har en hel del perronger som är byggda för att man ska kunna kliva rakt mellan perrong och vagn utan att kliva upp och ner och sådär. Det var någonting som Saltsjöbanan var först med, och det ingår i för sig i det som är så speciellt med Saltsjöbanan, just där att man har den höjden. För det är en idé som var helt ny, så att det var en av de stora nya sakerna med Saltsjöbanan när de kom. Vilket är därför intressant att bevara ur kulturhistorisk perspektiv, men ännu mer till den änden är alla de vackra stationerna vi har på Saltsjöbanan. En del har funnits sen 1891 sådär. Nacka till exempel, och särskilt Duvnäs, och en del kom till 1913 ungefär som Solsidan och sådär. Men det där är ju ett problem om man nu har vagnar som har lägre instig, så vad ska man göra med alla perronger? Ska man bara sänka dem? Och då sitter ju stationshusen i luften. Så det ska man sänka dem också? Det tror jag inte de kommer göra, det är för komplicerat, för besvärligt. Eller ska man höja rälsen? Ibland är det ganska lätt. På Solsidan var det ganska lätt att bara lägga på mer makadam, gissar jag. Och stationen ligger längst ner i en backe, så där vore det kanske bara en fördel att höja rälsen lite. Men så lätt är det ju inte på många andra håll. Ringvägen och även Saltsjö Duvnäs i några ställen där det vore svårt att bara höja rälsen eller sänka perronger. För det har man järnvägsövergångar om inte annat. Och det skulle ändra balansen lite grann där på fel sätt. Men så det är en av de största nackdelarna med om man skulle sätta spårvagnar på Saltsjöbanan. Sen är de väl lite smalare också, tror jag. Så jag vet inte, man måste bygga ut perrongerna dessutom lite grann, eller hur man ska göra. Men det där är jag sätter de stora problemen med om man skulle bygga ihop tvärbanan med Saltsjöbanan. Och varför man ska bygga ihop den har jag inte heller riktigt fattat. Det är alltså så att tvärbanan som kommer från Sickla och går in till Stockholm, då tycker man att det skulle samsas på samma räls som Saltsjöbanan. Det kan vara en intressant tanke. Men det är bara det att tvärbanan med sina spårvagnar är byggda för att gå i gata. Varför inte bara lägga räls då på vägen där in till Stockholm? Det är för att bussfilen är nu i så fall. Och ner mot Stadsgården, svänger runt på Stadsgården, kommer in till Slussen. Som annan marktrafik. Men det finns vidlyftiga planer. Det här är ingen plan vad jag har hört. Jag tror inte ens det finns med på ritbordet. En plan är att tvärbanan och Saltsjöbanan ska samlas. Okej, men om man nu gör det, varför kan de inte, de kan få samma spår då? Och inne vid Slussen finns det utrymme. Där skulle man ju, det finns många idéer man skulle kunna ha. Om man bara ett spår där vid Slussen, då skulle man ju kunna ha kvar Saltsjöbanans perrong på ena sidan, södra sidan den ligger. Då skulle man väl kunna ha en annan perrong för tvärbanan på andra sidan, på norra sidan till exempel. Det är ju inte frågan om så speciellt stora ombyggnader då. Man har ju en trottoar i nästan exakt den höjden redan nu. Det är bara frågan om att kanske höja den lite grann och bygga ut den så att man kan kliva direkt då. En annan variant är att lägga dubbla spår där vid slussen om man vill ha tid för av- och påstigning om turtätheten gör att det skulle bli lite för trångt. Man hade ju dubbla spår förr där, men det var länge sedan nu. Det är så länge sedan så jag kommer knappt ihåg hur de gick exakt. Jo, men jag tror jag minns det nu. Men så det finns lite olika varianter här. Men den idé man har tydligen, det man ska bygga ner, man ska tydligen bygga en sån här jättelik tunnel ifrån Henriksdal ungefär och in mot stan, så ska tydligen Saltsjöbanan och Tvärbanan gå ner i marken i en jättelik tunnel och gå under Hammarbykanalen. Måste gå ner riktigt djupt då. Det blir väl nedför. Jag förstår inte riktigt hur det ska gå till. Snacka om nedförsbacke där. Det är ingenting som spårtrafik brukar tycka om. Ner under vattnet och sen då komma upp igen vid slussen. Riktig djupdykning upp igen. Det är de planer som finns. Vad ska inte det kosta då? Om man pratar om kostnader. Den där idén är så konstig. Det vore nästan lättare att bygga dubbelräls i så fall, på att säga, för tvärbanan då inöver. Om man ska ligga kvar på samma nivå som nu, om man nu inte vill köra gatan som ni tänkt för tvärbanevagnarna, så då kunde man väl i så fall lägga en ytterligare räls parallellt. Men hur som helst, så det är lite sådana här vidlyftiga idéer på gång. En hake är ju att bron som öppnar sig för båtar där vid Danvikstull, det är frågan om att den inte kan tillåta rälsk obehindrat där. I dagens Nacka Värmdö-posten så har ytterligare en insändare kommit in på det här ämnet. Rubriken har väl MVP satt. Det står behåll Saltsjöbanans nuvarande sträckning. Men texten är från Åke Brandberg, Per Josefsson, Lars Nykander, Lennart Sik, som skrev detta i maj i år 2004, är: i en annonsbilaga till NVP informerar Nacka kommun om projektet Danvikslösen, dock utan att nämna något om kostnaderna eller om de protester som framförts. Mycket kunde anförts om Danvikslösen, men trafiklösningarna är de som alla Nacka och Värmdöbor är berörda av, förutom den enorma kostnaden på över 3 miljarder kronor. Därför vore det nyttigt att fundera över vad som menas med att citat omstigningarna i Danvikstull, slutcitat. Det är väl Henriksdals station som åsyftas. Citat, blir snabba, bekväma och säkra, slutcitat. Först undrar man vilka det är som gör att omstigningarna... Först undrar man vilka det är som gör att omstigningarna i Danvikstull. Ska infartsbussar vända där? Frågetecken. Sedan undrar man om det kan bli bekvämare än det är nu. Den nya stationen planeras nämligen att ligga 4 våningar under markytan. En ständigt återkommande oriktig uppgift måste återigen korrigeras. Restiderna med Saltsjöbanan blir inte kortare, utan det blir längre då bansträckningen blir längre. Minst en station kommer till och snabbtågen försvinner. En som vet besked är lokföraren Mikael Olsson, som kör både tvärbanan och Saltsjöbanan. Han skrev i Saltsjöbladet år 2003 att Saltsjöbanan kör största delen av sträckan i 70 km i timmen, medan tvärbanan kör högst 50 km i timmen på egen banvall och 30 km i timmen i gatumiljö. Det vore också bra att få veta hur trafiken ska fungera under den 3-åriga ombyggnadstiden. Vidare, citat, inga stopp för broöppning, slutcitat. Det är bra, för då blir det ingen försämring på den punkten. Brovakten har nämligen alltid vetat om när tågen kommer, då öppnar han inte. Med bibehållen bana utan de föreslagna förändringarna kan exploateringen komma igång tidigare. Tågtrafiken behöver inte stängas av. Djupa underjordiska spårtunnlar och buss- och bilköer i tunnel med säkerhets- och hälsorisker undviks. Kostnaderna skulle minska dramatiskt, skriver alltså en gemensam insändare Åke Brandberg, Per Josefsson, Lars Nykander och Lennart Sik på MVP-debatt som kom igår. Ja... där ser man, det är faktiskt som med Saltsjöbanan som med Eiffeltornet, att det vore trist att såga ner Eiffeltornet, för det är ju någonting speciellt. Även om, jag vet inte, många parisare kanske sällan åker upp i det där tornet eller ens där tittar på det så mycket, så är ju Eiffeltornet så en sån stark symbol för Paris. Så skulle man såga ner så skulle det... Även om inte folk använder och åker upp i det. Och det är lite som med Saltsjöbanan också. Den är ju så central för hela Saltsjöbadens tillkomst. Och även resten av Nacka, den är, har betytt så mycket historiskt då. Utan den hade det inte blivit någon köping i Saltsjöbanan och så vidare. Så att även många av de som inte reser med Saltsjöbanan dagligen ser ju den som en sån central del av kulturmiljön för hela Saltsjöbaden. Inklusive då stationerna. Så att, att börja sänka perrongen på stationerna till exempel, eller så där, det vore ett större ingrepp än lovligt. Jag måste väl säga att om det bara handlar om att sätta ny rullande material på, så är det lite lättare att förstå. 1891 så kom ångloken med vagnarna som körde och godsvagnarna, och 1913 kom elmotorvagnarna, och övergången till de så kallade för detta tunnelbanevagnarna vi har nu, den var inte så, det var inte ett så stort steg. Och jag måste nog säga att skulle man övergå till spårvagn, så vore, ja, det är frågan om det. Det är väl det här att det, egentligen är det ombyggnad av alla stationerna som skulle förstöra mycket av hela idén med Saltsjöbanan. Ska man låta stationerna hänga i luften bara för att inte riva dem och ha nya perronger vid sidan av, så skulle de ju bli verkligen hängande i luften. Så att det är egentligen det största problemet här, att det kommer ny rullande material är lättare att acceptera eftersom det är tekniskt nödvändigt att återersätta och bygga så att det är ny rullande material. Så det är lite lättare att förstå, tycker jag. Men även där, som sagt, Saltsjöbanan var så först med att ha perronger och golvhöjd i samma höjd, precis som tunnelbanan har. Så att det vore faktiskt synd att gå ifrån det. Därför är såna här idéer lite trista vad det gäller att bygga om Saltsjöbanan. Det är också så att Saltsjöbanan har en lång sträckning, och bara för att den här lilla sista biten mellan Henriksdal och Slussen då ska eventuellt byggas upp med tvärbanan, bara för att den lilla biten ska byggas upp med tvärbanan, så är det lite konstig anledning att sätta spårvagnar på hela sträckningen, tycker jag också. Så problem måste nog lösas där inne i Stockholm mellan Henriksdal och Slussen. Jag förstår fortfarande inte varför inte tvärbanan helt enkelt kan gå i gatan som bussarna gör. Det vore egentligen den enklaste och mest logiska lösningen, tycker man, när man har tvärbanevagnar som kan gå i gatan. Men jag vet inte, nu alltså tala om 3 miljarder att bygga en tunnel som går under Hammarbykanalen. Kan jag tänka vilken nedförsbacke, alltså, vilken uppförsbacke så. Jag förstår inte hur det ska gå till. Var ska man börja gå ner under jorden? Och ska man börja då redan vid Sickla börja gå ner under? Ja, det verkar lite konstigt. Det är också tal om att byta plats. Tunneln mellan Henriksdal och Sickla, det är tal om att motorvägen ska gå där. Och att järnvägen ska gå runt istället där nuvarande motorvägskurvan går. Mellan precis öster om Henriksdal där. Jag förstår inte heller riktigt varför. Det är väl så att motorvägen faktiskt skrev lite mer bredd, så man får öppna upp betydligt större del av tunneln där i Henriksdalsberget i så fall. Men det har väl möjligen att göra med, vad är det heter? Heter det Hammarby Sjöstad eller vad heter det där? Gamla Sicklen i Strömbråd. Det har att göra att man ska få lite trevligare boendeområde där, slippa biltrafiken kanske. Så de här sakerna håller på att ältas. Och ibland verkar det inte finnas en hejd på hur mycket pengar man har då, och tid det tar att bygga om det. Man tycker om man ska sätta sig in i helsike mycket pengar då, kunde man inte hitta någon ny rullande material som passar att köra på Saltsjöbanan med samma höjd? Till exempel tunnelbanevagnarna, de nya. Man har ju byggt om tunnelbanevagnar nu som rullar på Saltsjöbanan. Skulle man kunna bygga om de som rullar redan nu som nya vagnar på tunnelbanan och hänga på strömavtagare och bredda dem lite och vad man nu behöver göra i så fall. Men vad vet jag? Det här är Radio Nacka 99,9. Om du känner till mer om det här, får gärna ringa och berätta på 716 blir det 4416 716 4416 till Radio Nacka. Finska kriget 1808-1809. Stockholm blir gränsstad med nya försvarskrav. Ja, se där! En rubrik i kapitlet Kampen om makten över Stockholm. Ur Lars Eriksson, Stockholms historia under 750 år. Vi ber oss tillbaka till 1800-talet. Vid det nya krigsutbrottet 1808 aktualiserades åter hotet mot Stockholm. Men något anfall kom aldrig. Istället drabbades Stockholms indirekt av krigets konsekvenser. Av de 28 000 inkallade lantvärnsmännen i 20-årsåldern dog ungefär var fjärde i rödsot och andra sjukdomar, ofta utan att ens ha kommit i närheten av fronten. En stor del av dem dog i utskeppningshamnarna Karlskrona och Stockholm. Hundratals lantvärnsynglingar, många av dem från Roslagen, begravdes i massgravar strax söder om Skanstull. Där fick de senare under 1800-talet sällskap av kolerans offer i det parkområde som idag är känt som Kolerakyrkogården. Och det är där Olaus Magnus väg svänger upp emot Gullmarsplan. Andra offer för kriget, sårade svenska och finska soldater, transporterades i all hast till upprättade krigssjukhus på olika håll i Stockholm. På Danvikens hospital, Riddarholmen, i Gustav III:s opera och i krogen Klas på hörnet, en idag restaurang i samma byggnad. På Surbrunnsgatan, på alla dessa ställen vårdades soldaterna. Många avled, medan andra kunde sändas vidare till sina hemorter som krigsinvalider eller återställda. Efter freden 1809, då Finland och Åland övergick i rysk ägo, befann sig huvudstaden helt plötsligt vid Sveriges östra gräns. Det resulterade i en omfattande satsning på Vaxholm, där man 1833 började riva den gamla fästningen, medan Vasatornet från 1500-talet bröts ned 1850-51. Först 1863 stod den nya fästningen klar, bestyckad med 150 kanoner, som än idag kan beskåda inloppet till Stockholm. Och samtidigt intensifierades försöken att spärra av Oxdjupet med förstärkningar och försänkningar. Det fullbordades 1839, ganska exakt 300 år efter att Gustav den första beordrat att arbetet skulle påbörjas. Vattenvägen in till Stockholm hade slutits till definitivt. Men bara några år senare började man rensa upp försänkningarna. Och dessa arbeten skulle komma att fortsätta ett drygt sekel framöver. Nya och fredligare kontakter ledde till ett ökat behov av öppna förbindelser för den civila sjöfarten. Ja, där måste jag stanna boken för idag. Lars Eriksson, Stockholms historia under 250 år. Som vi läser här varje morgon. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Onsdagen den 19 maj 2004, klockan är 7.53. Vi har en sådär 16 grader i fönstret och en vacker sol som tittar in. Men det kommer mumla till lite under dagen här, varnar för. Kanske till och med lite nederbörd. Det ser inte ut som det är alls nu, men vad vet jag. Och sen när du sitter där på ditt kollektiva färdmedel in till Stockholm, personen som står bredvid kan vara en kontrollant. Ja, det är helt enkelt så här att Connex har beslutat att införa civilklätt folk som ska jobba som kontrollanter. Det är för att man tycker att det har gått lite dåligt med kontrollen av biljettbehörighet och så vidare. Än så länge på bussarna finns det väl en del, och även då tunnelbanan funderar man på. Det står ingenting om det ska bli på Saltsjöbanan också här enligt DN, men det kanske kommer. Så civilklädda kontrollanter, där ser man, det är det nya. Nu gäller det. Thank you. åtminstone en brittisk soldat har blivit arresterad när det gäller de här falska så kallade tortyrbilderna eller förnedringsbilderna som då publicerats i Daily Mirror. Det är alltså så att en hel del tidningar, jag vet inte om Aftonbladet gick på den minan också, men det är några tidningar som gick på minan och publicerade en hel del av de här falska förnedringsbilderna från Irak som visade sig inte stämde verkligheten. Det var alltså fejkade bilder. Det har också förekommit en videofilm. Det är den där porrsajter som har framställt videofilmer med amerikanska soldater fejkat oss som Irak. Och en del av dem har cirkulerat också senaste tiden. Bara som ni vet det, jag tror inte att det meddelas så mycket i svenska media direkt. Just den lilla detaljen kanske man bara låter. Bara låter som ett rätt misstag låter man bli och berätta om. Så går det till. Jag har undvikit att bevaka svenska media senaste veckorna här för att det är så mycket ljugande med fakta rent ut sagt. Man bara undanhåller vissa saker som den här detaljen utgår från. Det kommer att berätta om det här med Oil for Food Scandal som är en jättelig skandal som man bara förtiger helt. Förutom när det var någon som pumpade på så hade Amerikas fel. Då vidarebefordrade SVT detta och någon mer. Text-TV var det egentligen. Så att så där pågår varje dag. Så att som sagt, de här påhittade bilderna, det lär man väl inte berätta om så mycket. Men så är läget. Ansvarig utgivare för denna sändning i Radioföreningen Nacka. Det här är Radio Nacka 99,9 och RadioLars.com där man kan höra programmet i repris. Närmast klockan 13 och sen klockan 19 och klockan 01. Och de sex senaste sändningarna så är det repris där. Ja, igår kom vi inte ut i sändning. På grund av att datorerna inte så medgav. Och därför blev det ingen sändning igår så att. Men det är fortfarande de sex senaste som snurrar på internet på RadioLars.com.